Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och nu hälsar jag er välkomna till Konstpodden. Det här är vårt andra program i serien. Och vilka är vi då? Eva, vem är du?
Eva Kinnonen är jag. Jag är bildpedagog och konstnär.
Och jag heter Gunilla Grell Lundgren och jag är programmakare i Tyresöradion. Det har gått några veckor sedan vi satt här vid poddmikrofonerna. Hur har det varit för dig, Eva?
Nej, men det har varit ganska intensivt. Jag har haft några kurstillfällen där människor kommer till min ateljé och vi har kurs. Och sedan har jag haft ett event i min ateljé som vi kallar för After Work Art. Och det kom ett 40-tal människor och vi pratade konst och lyssnade på musik. Och ja, men det var jättetrevligt.
Det var jättetrevligt, det kan jag intyga, för jag var inbjuden. Och jag gick dit och undrade hur det skulle gå bland alla konstnärer. Men många kände jag. Och de andra var inte svårpratade, någon av dem.
Det låter bra.
Jag har faktiskt varit på Millesgården sen vi träffades.
Ja.
Och där var det sista dagen på en kvinnlig fransk konstnär som heter
Jacqueline Marval, som gjorde
jättefina tavlor i mycket vackra färger i min smak.
Du, senast idag så var jag på konsthallen därför att Leif Mattsson har nu en utställning som det var vernissage på den 18 maj och jag var även där. Och sedan idag hade han ett föredrag om sin konst. Och jag vill verkligen rekommendera människor till att komma och se den utställningen. För det är hans konst som består av måleri, collage, teckning. Och lite barnsligt bilduttryck men väldigt detaljrikt och mycket intressant. Lite inslag av gatukonst kanske. Ja, nej, men väldigt inspirerande. Så att den utställningen pågår nu till 25 augusti. Men då ska man veta det att efter midsommar så stänger biblioteket lördagar och söndagar. Men det finns ju ändå öppet måndag till fredag. Och när biblioteket är öppet är också konsthallen öppen. Så gå gärna dit och titta på Leif Mattssons utställning.
Ja, det kan jag verkligen instämma i. Och vilka vackra färger. Gå dit, hörni.
Men du, Eva, vad är det vi ska prata om egentligen? Konst är ju ett så oerhört stort ämne. Och vi skulle prata om, vad är konst?
Nej, men du har rätt i det. Det är ju egentligen, Gunnel, vad har vi gjort? Har vi tagit vatten över huvudet? Men nej, låt mig börja så här. Vi har inga ambitioner att leverera fakta, så att säga. Utan den här podden handlar om att vi för ett samtal om konst. Och det är utifrån våran nivå. Det är lite högt och lågt och hit och dit. Och ibland och ofta Tyresö-anknutet. Det här är inte utbildningsradion. Det kan vi väl vara
det
överens om.
Det kan vi vara överens om, verkligen. Mm, men jag tror att man kanske kommer att lära sig någonting.
Men om vi ska börja med reda ut också skillnaden mellan konst och bilder. För att det finns en skillnad. Och man kan säga väldigt, väldigt kortfattat att konst har en karaktär av kreativitet och subjektivitet. Medan bild kan vara lite mer informativ. Berätta och förklara saker. Den kan också ha karaktären att vara lite mer objektiv.
Menar du att konst mera spinner på känslor? Och
ja, men det har lite mer så. Den inriktningen kan ha. Hela tiden får vi ha i bakhuvudet, både du och jag, men också våra kära lyssnare, att det här är ett stort område som vi rör oss i. Och det finns mängder av gråskalor och överlappningar.
Det finns fin konst och det finns ful konst. Mm,
precis. Men bara för att reda ut skillnaden mellan konst och bilder så vill jag börja på det sättet. Då. Och konst till slut kring det här är mer ett självuttryck. Medan som sagt var bild kan vara lite mer dokumentär.
Du, ja. Hur är det med konst? Det har funnits sedan urminnes tider.
Ja, vi kan ta en liten kort sväng till den frågan och den tanken. Ja, men så är det. Dels är det ju förhistorisk tid, och då var ju, man kan säga att praktiska föremål som man ändå behövde och som man skapade, de gjorde man också lite vackra emellanåt.
Man hade tid på den tiden, tror jag, och ja, kunde göra utsmyckningar.
Precis. Men ytterligare en liten kort sväng då i konsthistoria är också det här med grottmålningar. Det är ju märkligt, hela det där fenomenet med grottmålningar. Och dokumentationen är ju på sitt vis skral, för det finns inga förklaringar. Det finns inga personer vi kan fråga. Det finns inga skrifter. Det vi har är rester av bilder som vi då ska tolka eller har tolkat. Några intressanta saker så kan jag berätta om att många av de här grottmålningarna, de är ju skapade på grottmålningar som är oerhört långt ner in mot jordens mitt, kan man ana att människorna ville skapa dem. Och frågan är varför att man ville komma till jordens innersta energi, eller ville man på något vis, alltså att solen eller dagsljuset inte skulle förstöra färgerna, det är knappast troligt. Forskare tror att det handlar mer om att komma nära jordens energi och få kraft däruti. Och motiven som man gjorde, det har man också lite olika tankar om. De flesta forskarna tänker att ja, men det här är att man berättar vad man har varit med om. Alltså vardagssituationer, det är jakt. Ja, men mycket jakt faktiskt. Och det är inte så konstigt. Det var ju centralt i grottmänniskans liv att verkligen jaga för att överleva. Men det finns också någon teori, och det här tycker jag är spännande. Var det så att man gjorde grottmålningar enbart efter jakten för att berätta hur det gick? Eller kan det ha varit att man målade jakten innan man gick ut? Man målade att man dödade djuret, och att det i sin tur skulle leda till att man försvagade det djuret som man sedan skulle ut och jaga. Det vill säga att jakten skulle bli mer lyckosam.
Det var nästan som en förbön att man skulle få en god jakt.
Ja, men det, forskarna är ju många och de tycker och tänker olika såklart. Mer än så kan vi inte fördjupa oss i det. Spännande.
Vilken tidsålder är du i nu? Det är före runorna, antar jag. För då kunde man ju berätta att Rudolf reste stenen och sånt där.
Ja, nej, men det här är ju väldigt mycket tidigare. För att när Lascaux-bilderna, alltså grottorna i Frankrike, blev målade. Eller grottmålningarna, grottväggarna. Så var det fortfarande istid här. Så det är inte ens samtida.
Det var länge sedan.
Det var länge sedan. Ja. Men jag vill också säga det innan vi går vidare. Det här samtalet som vi har påbörjat och kommer vara i. Det kan vara klokt att man betänker att det här som vi pratar om, konst och konstutveckling och vad är konst. Det är ju sedd utifrån vårt västerländska perspektiv.
Ja, det vi tycker är vackert, kanske inte befolkningen i Afrika tycker det är vackert.
Nej, och våran historia är ju en västerländsk konsthistoria. Och världen är så himla mycket större. Och det tycker jag ibland att man glömmer bort, inte minst i undervisningen faktiskt. Jag som har undervisat i bildhistoria.
Behöver man konst? Har det någon funktion så att det gör nytta?
Ja, men definitivt. Konst kan ju vara så mycket, och jag tänkte jag skulle gå in på det nu. Konst kan ju verkligen vara att ha ett visuellt budskap. Det märker vi ju inte minst inom religionen. Det finns oändliga exempel på det. Till exempel, under medeltiden var det ett sätt faktiskt att berätta bibliska historier till de som inte kunde förstå latin, och det var väl inte många i bänkarna i kyrkan som kunde latin. För prästerskapet pratade latin. Då var bilderna oerhört viktiga för att förmedla de bibliska berättelserna.
Det finns ju biblar som är illustrerade.
Mm.
Och där kan man ju förstå att folk kunde, om de nu hade en bibel, att de kunde följa med vad det var
prästen talade om. Absolut. Och som en liten utstickare till det kan jag väl berätta att de här själva bilderna som skapades under medeltiden, alltså vi pratar 400 till 1200-1300-talet, det är en ganska lång period som vi här i västvärlden betecknar som medeltiden. De, alltså människorna där, de var ju ganska, i min mening, lite torftigt avbildade. Det var inte så mycket personlighetsdrag, det var inte så mycket karaktärer, utan, och det var en tanke. Det var inte det att de inte hade kompetensen att teckna och måla av människor så som vi ser ut, utan det var själva budskapet, själva berättelsen som var viktig. Det var inte liksom om man var blond eller om man hade rödhår eller sådär. Utan det var verkligen bara berättelserna som stod i fokus. Så då var det medvetet att man förenklade själva figurerna. Det andra budskapet, eller ett annat exempel på budskap, det är inom politik. Man ska ju komma ihåg det att bilder och konst, bildkonst, har ju otroligt mycket kraft i sig. Ni kanske känner till Pablo Picassos stora, stora målning som heter Guernica. Det var ju som en reaktion mot spanska inbördeskriget. Och den är ju väldigt blodig, väldigt kraftig, väldigt uttrycksfull. Och tillbaka till religionen då. Det är ju inte bara inom kristendomen som vi initialt berörde, utan hinduismen har ju också bilder för att man avtecknar lotusblommor, och då är det en symbol för upplysning, andlighet och så vidare. Så att konsten har ju spelat en väldigt stor roll i religionen. En till sak i det här, det finns ju många saker, men inom islam till exempel, där avbildar man inte personer, gestalter, utan där är det de geometriska formerna, mönster och även kalligrafi som man utsmyckar, till exempel en moské med. Och det är också konst. Och vad man vill med det är naturligtvis ett tydligt syfte. Det är att förmedla skönheten i profetens ord. Och man tycker också att de här tecknen, de här geometriska mönstren, ska uppmuntra till andlig reflektion. Jag tycker det är spännande.
Det är det verkligen. Mm. Hör du, konsten för gemene man då? Hur är den? Hur länge har den funnits?
Ja, men den har nu funnits sedan vi utsmyckade våra redskap. Så den har nu alltid funnits. Alltså vi har, människan vill ha den här utsmyckningen. Vi söker det estetiskt vackra. Vi har också ett behov av att själva skapa, uttrycka oss i konst eller med konstmaterial för att uttrycka känslor, tankar, idéer och så vidare.
Kungar och drottningar har man ju sedan 1000 år minst målat av,
ja.
Stora målningar som hängde på slotten.
Och det är ju en annat syfte med konsten, därför att redan under renässansen så var det ju till exempel i Italien familjen Medici som satte lite trenden faktiskt, att bli avmålade för att visa rikedom. Ja, makt och rikedom. Precis.
Ni lyssnar på Tyresradion, på konstpodden Tyresö, där Eva Kinnonen och jag, Gunilla Grell Lundgren, talar om vad är konst. Fortsätt lyssna. Eva, jag har lite frågor nu, för det här var så hemskt mycket som jag måste smälta. Och det är mycket som jag själv har undrat över.
Mm.
Varför har vi konst?
Ja, du. Nej, men det är också en jättestor fråga. Men vi är inte sämre än att vi försöker beta oss igenom den, eller hur? Jo, men konst spelar ju en väldigt viktig roll i både för gemene man, alltså på individnivå, men även samhälleligt så är det viktigt faktiskt. Mycket av vår konst är ju kulturhistoria, och den berättar ju någonting om vårt samhälle, eller hur?
Ja.
Den berättar någonting om våra traditioner till exempel, Och den kan också förmedla berättelser från det historiska, alltså samhället tillbaka i tiden. Och det kan framtida generationer uttyda. Och ja, men det är ju våra rötter, kort sagt.
Mm. Någonting som jag kommer att tänka på, apropå grottmålningar och hugga i sten och så, så är det att på Gotland så finns det någonting som heter bildstenar.
Mm.
Som tydligen är rätt unikt för Sverige.
Mm.
Och där var det hela, det var som jättestora runstenar. De kunde vara 2 meter höga.
Mm.
Och så var det någon berättelse i där.
Mm.
Och till vår hjälp så står det också en lång harang på svenska vad det betyder.
Mm.
Men det är också en koppling till det här gamla
måleri.
Och runstenarna.
Mm.
Såklart.
Och det är jätteviktigt att vi bevarar det. Vi ska verkligen jobba för att bevara det. Och jag brukar säga att det är viktigt för oss att vi har fötterna i traditionen. Men vi behöver ha huvudet i framtiden.
Ja, fötterna i traditionen och huvudet i framtiden.
Mm.
Det var inte dumt.
Nej, men sen tänker jag också att konsten, varför vi har konst, det är ju jättemycket om kommunikation. Att vi har alltid en iver att uttrycka oss. En del uttrycker sig i musik och teater etc. etc. Och bildkonst såklart. Så att, och det är universellt. Det är ett språk, ett bildspråk. Och där vi vill dela erfarenheter och vårt egna individuella perspektiv och så vidare. Så att det är verkligen mycket, mycket, mycket kommunikation som det handlar om.
Du, vad räknas som konst? Reproduktioner till exempel. Är det konst?
Ja, men ja, då får vi kanske definiera själva begreppet. Ja, alltså, får man härma? Är det det du tänker på?
Nej, eller? Jag tänker på kända personer har ju mängder med tryck efter sig. Som, ja, så kan man tänka på litografier.
Mm,
ja. Det är ju en form av unik konst i och med att de är numrerade.
Ja, visst är det det. Tveklöst.
Men en bild av någonting som en känd konstnär har gjort. Det räknas inte som konst när det inte kostar något, va?
Nej, det är lite hårdraget också. Nej, men man kan väl helt enkelt kort säga så här att konst har ju olika syften. Ett är ju helt enkelt att vi vill ha någonting vackert runt omkring oss eller tankeväckande runt omkring oss. Någonting som stimulerar våra sinnen. Och det är klart, har man tryckt upp någonting i oändliga antal sådär, då... Det är fortfarande konst, men man ska veta, ägaren ska veta att den här bilden finns i si och så många antal. Det är den kunskapen som är oerhört viktig.
Det sorgliga för konstnärerna är ju att det är först när de har dött som deras verk blir mycket värda. Jag tänker på stackars Van Gogh till exempel och många med honom var så fattiga så att de kunde inte leva nästan.
Nej.
Men du, nu pratar vi bara om målningar. Jag kom nu att tänka också på Nils Ferlin som skrev så mycket fina dikter.
Mm.
Han hade ofta inte papper att skriva på. Han skrev på servetter på kaffeserveringarna.
Mm. Ja, men precis.
Än så länge håller vi oss till tavlor, eller hur?
Ja, men vi
måleriet.
Vi gör det. Jag tänker en annan sak som jag tycker är värd att ta upp. Och det är konstens otroliga kraft för terapeutisk läkning.
Alltså hur tänker du då?
Jo, men att man kan ju faktiskt med en bild- eller konstterapeut få hjälp som patient eller klient, hur man nu ska benämna. Alltså att man kan få hjälp att hantera och uttrycka känslor. Man kan till och med bearbeta trauman. Man kan jobba med bildskapande bara enbart i syfte att få insikter om sig själv. Och det är också ett syfte som är ädelt, tycker jag, när vi ändå pratar konst. Så att man kan ju faktiskt främja sitt välbefinnande och jobba med sin utveckling, helt enkelt.
Ja, man kanske istället för att skriva av sig så ritar man av sig. Om du förstår vad jag menar.
Ja, vissa saker kan vara jobbiga att sätta ord på. Då kan det kanske ibland vara lättare att ta till färg. Att kraftfullt få ge uttryck för någon känsla som man bär på. Jag har det i min direkta närhet. Jag vill bara inflika det att Birgitta som jag delar min ateljé med, hon jobbar just med det. Och det är väl därför som jag tar upp det. Därför att jag vet vilket stort behov det finns för människor att kunna bearbeta sina känslor på det här sättet. Och att det också är en väldigt lyckosam terapeut.
Jag tänker på barnpsykiatrin. Där har jag för mig att man låter barn rita någonting speciellt eller något de har varit med om. Och så kan man förstå deras trauma, kanske.
Precis.
Om
precis.
Man har tur.
Mm. Absolut.
Du nämnde lite i förbigående, får man härma?
Mm.
Säg något om det.
Ja, jag tycker det. Jag som har jobbat som bildpedagog i över 20 år så märker man det att det där är någonting som eleverna har fått med sig. Att aj, man får inte härma. Det får man visst det. Alla konstnärer har väl härmat i någon utsträckning.
Det kanske är som ett led i utbildningen att man ska härma.
Ja, det tycker jag verkligen. Därför att jag brukar säga att du får absolut härma men lägg till någonting själv. Så blir det ditt eget.
Jo, jag funderar också på, måste konsten vara vacker?
Nej, den behöver inte alls vara vacker. Utan den ska ha, ska och ska. Ja, men ett syfte kan ju enbart vara att den ska väcka en tanke. Den ska kanske till och med provocera dig. Den kanske ska sätta igång någonting. Den kanske
ska
frågasätta.
Framkalla äckel rent av.
Kanske det. Till och med på... Nu ska vi se, det måste vara på 1400-talet så var det en konstnär som hette Hieronymus Bosch. Han gjorde en stor bild, en stor tavla som kallas för Lustarnas trädgård. Och den är faktiskt en skildring av de sju synderna. Och den är så provocerande, den är så nästan lite äcklig. Så redan det här att konst ska vara provocerande, det är inget nytt påfund utan det har funnits i alla tider.
Man kanske som konstnär måste göra någonting för att bli uppmärksammad i början.
Ja, och det kan man göra på olika sätt, absolut. Och det kan ju att provocera kan ju vara en del, men jag tror inte att det är speciellt karaktäristiskt för en nybörjare. Jag tror man är ganska försiktig.
Man vill synas jämt, tror jag. Men du, det finns ju också ismer. Man, det, kanske inte direkt härmade varann, men själva stilen man målade i var en viss... Det jag nu närmast tänker på, det var runt förra sekelskiftet så målade man prickig konst.
Mm. Pointillism.
Kan du något om den?
Nej, men det är ju som själva rubriken säger att det handlar om points, det vill säga prickar. Och det var väl någon som tänkte, äsch, det här kan jag göra bättre. Nu ska jag göra konst med hjälp av prickar. Ibland förtätade prickar i olika färger. Så då kanske man la på gula och blå prickar väldigt, väldigt tätt nära varandra. Så att när man då ser bilden på avstånd så framstår det som grönt. Så att det är som att färgblandningen den sker i betraktarens ögon. Men pointillismen är absolut en ism och det var lite trendigt. Det är ju så, vi hakar på lite trender och vi hittar på också trender nya.
Där sa du någonting som är egentligen väldigt gammalt. Skönheten ligger i betraktarens ögon är en versrad som man tillskriver Platon. Men man vet inte riktigt säkert att det var han. Men det var väl i den tiden i alla fall. Och man kan lägga in vad som helst. Skönheten, sanningen, konsten ligger i betraktarens ögon.
Ja, precis. Nej, men så är det. Och det här med att jag får ofta höra så här, ja, jag kan ingenting om konst, men den där bilden tycker jag är bra. Och jag brukar tänka, vad är det du behöver kunna egentligen? Det räcker väl med att ditt hjärta tickar lite extra när du ser någon bild och du tycker den där tycker jag är vacker. Vad ska du kunna? Du behöver inte kunna någonting mer än så.
Men det beror väl kanske på om man vet vem som har målat den.
Nej, men det är väl klart att det är kunskap om till exempel konstnären eller kunskap om vilken teknik konstnären har använt. Det är ju berikande. Men det är ju inte så att du behöver kunna någonting för att få tycka.
Måste man gå någon särskild utbildning för att få kalla sig för konstnär?
Nej, det behöver man inte göra. Det där är också en fråga som kan dryftas i vissa sammanhang. När får man kalla sig för konstnär? Ja, den är högst subjektiv.
Det är ingen legitimation eller så?
Det är ingen legitimation. Gudskelov för det.
Ja. Picasso, han målade ju i början av sin karriär helt vanliga målningar, om man säger så. Mm. Sen började han med det här som kom att kallas kubismen.
Mm.
Det var väl också något för att sticka ut?
Ja, men alltså, jag tycker att man... Det kan vara klokt att tänka att konstnärer i väldigt stor utsträckning är som forskare. Det handlar inte om exhibitionism så där grovt, skulle inte jag säga. Ni får gärna komma med andra tankar kring det här, kära lyssnare. Men det handlar mycket om att forska. Hur blir det om jag gör så här? Eller den här frågan vill jag dryfta. Jag tar hjälp av penslar, färg och canvas. Så att jag tycker många gånger så handlar det om att man vill utforska. Och det är ju mycket möjligt, vi har inte Pablo här så vi kan inte fråga honom. Men att försöka hitta ett annat bilduttryck, det är vi ju rätt säkra på att han ville göra. Och han hade ju väldigt många olika perioder.
Och han fick många efterföljare.
Många efterföljare. Och han är nog inte unik i det fallet, därför att konstnärer har i regel många olika perioder, många olika tekniker som man håller sig vid under en längre period, och sen så kommer man på något annat, snubblar eller får något infall av en ny idé, och så provar man det i kanske flera år. Så att det ser väldigt, väldigt olika ut.
Ibland när man tittar på Picassos, eller en del av Picassos verk, då börjar man ju undra hur han var möblerad i huvudet när ögonen sitter liksom både framåt och på sidan samtidigt.
Ja, det ska man ju tycka, nej, det där är inte intressant, det där tycker jag är fult, och det är helt okej.
Då får man titta åt ett annat håll.
Ja, det får man göra. Men det var ju precis det han målade när han, så som du beskriver, jag vet vilka bilder du kan, som du syftar på. Han målade helt enkelt av sin modell fast från olika håll.
Silvett.
Så att vad Picasso ville, han målade av en och samma modell när personen i sig fråga vred på huvudet. Så målade han hela tiden det han såg. Så att det var inget, han var nog helt okej i sitt huvud, i sitt konstnärliga huvud, det skulle jag säga.
Ja du Eva, nu har vi snart hållit på vår tilltänkta halvtimme här. Tänk om du skulle summera lite grann så att vi kan repetera. Repetition är ju all kunskapsmoder.
Mm, precis. Jag skulle kunna summera det så som Ernst Billgren skulle ha gjort. Han fick frågan, vad är konst? Och då svarade han helt enkelt, ja, det är en fråga.
Ja, det var bra.
Men jag skulle summera det på det här viset, att konst är ju, handlar mycket om budskap, det handlar om berättelse. Det handlar också om estetisk utsmyckning. Och för de som gör konst, skapar konst, så handlar det mycket om att uttrycka känslor, tankar och idéer. Och det är ju stimulerande både för den som gör och för den som sedan ser.
Vem är det som bestämmer att det är konst?
Det är du.
Det är jag.
Till exempel.
Det som är konst för mig kanske är rena blaj blaj för dig.
Ja,
så
enkelt är det.
Ja du, det här var vårt andra program i Konstpodden med Eva Kinnonen och mig, Gunnel Agrell Lundgren. Och det har kanske uppstått några frågor hos er kära lyssnare. Så då kan ni höra av er till Tyresradion. Så förmedlar de frågorna till oss. Och dra er inte för att fråga något eller kommentera. Så ska vi försöka svara så gott vi kan. Och nu är det snart sommar, Eva.
Precis. Och då kommer vi ju ha något program som kommer vara med i sommarslingan.
Och vad ska det handla om?
Ja, men Gunnel, jag tänkte så här att nu kommer sommaren och vi hoppas att våra kära lyssnare har lite mer tid att ägna sig åt det som de kanske har lagt åt sidan, inte haft tid till tidigare under året. Så jag tänkte att vi skulle prata om hur gör jag om jag vill börja måla själv? Vad är det jag behöver? Är det väldigt dyrt? Är det väldigt komplicerat?
Vad ska jag börja med?
Vad ska jag börja med?
Vattenfärger har mina barn.
Precis, det ska jag berätta om nästa avsnitt och det som kommer rulla på sommarslingan.
Ja. Och sommarslingan, den kommer att höras på Tyresö-radion
från mitten av juni
till mitten på augusti.
När vi kommer tillbaka, då kommer vi prata om den konst som kommer vara i skogen i Alby. Och till vår hjälp så kommer vi ha med oss konstnärer från konstrundan Tyresö. Så får de också berätta om vad är det vi kan förvänta oss. Men det gör vi sen i augusti.
Ni kan också prenumerera på podden. Och det ser man på Tyresö radions hemsida. tyresoradion.se. Där får man veta hur man ska göra när man prenumererar och hur man ska göra för att lyssna på en podd. Tack för idag, Eva.
Tack själv.
Och ni har alltså hört Eva Kinnonen, konstnär, och mig, Gunnel Agrell Lundgren, programmakare på Tyresö-radion. Och det är på Radio Tyresö 91,4 eller på podden eller på nätet. Vi hörs igen, hörni. Hej då!
Hej då!